Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kriminell. Och först och främst, bock och bug till alla er som lyssnar och kanske till och med fått andra att börja lyssna. Och sen i våras så har vi också nu börjat släppa ljudböcker, uppdelade i avsnitt och kapitel. Först ut var gängmedlem och under sommaren nu så har ni kunnat höra boken om Svartenbrandt. Så vad skulle vi kunna vara mer passande än att ta ett snack med just Svartenbrandts dotter, Jackie Färm, och bokens författare, tillika hennes man, Ola Brising. Hur ser deras liv ut idag efter Lars Inges död och hur har hans liv och leverne egentligen påverkat dem? Krull och kriminell. Tillsammans med
Ola Brising
och Jackie Färm.
Jackie, börja med dig. Det har gått en tid nu sedan pappa försvann och dog. Hur känns det idag?
Ja, det är ju 3 år sedan nu. Och alltså, det var väldigt svårt i början, för då fick man ju sörja i offentligheten. Det har vi pratat mycket om. Så att det var extremt jobbigt. Alltså efter han dog så drack jag en box vin varje dag i ett halvår. Gjorde jag.
Känner du någon form av saknad fortfarande eller en tomhet? Eller är det skönt att du får någon lite ro i livet?
Det är både och. Jag kan sakna honom så enormt mycket. När jag ser vissa episoder i dokumentärfilmer. Eller hör hans röst eller bilder. Eller jag tänker på minnen. Då är det ju liksom pappa, gud vad jag saknar honom. Gud vad jag skulle vilja berätta det här för honom. Särskilt hans råd, för han guidade mig jättemycket i livet. Alltså han hjälpte mig med studier och allt det här, tog mig framåt och liksom pushade mig. Och det bara försvann, för det var den enda föräldern jag hade och den enda som pushade mig. Så att det försvann ju, så det har jag saknat mest. Och sen så det jag inte saknar, det är ju det här att han inte skadar andra, att jag slipper liksom oroa mig för att det ska hända dramatiska saker och sådär. Tack vare Ola faktiskt har jag ju fixat det. För att utan Ola så hade jag nog, då hade jag nog legat på hispan nu. Sen så var jag ju arg också. För att han tog livet av sig som han gjorde. Egoistiskt. Jaha.
Enkla vägen ut eller?
Du valde att lämna mig nu. Tack som fan för det. Nu när vi hade en så bra relation. Jätteschysst liksom. Och det skulle jag också. Jag har också känt att jag vill att liksom lämna det här livet.
Ja, det var väl det som gjorde dig förbannad också, att just månaderna egentligen innan det här hände, de 3-4 månaderna innan, då hade ni fått en väldigt bra relation. Det var en rätt normal relation till sist och han kunde ringa normalt och ha ett samtal om inget speciellt och bara kolla hur allting var.
Han var lugn och fin, ja, han var ute i skogen, han lagade mat och han tränade och han var frisk från sin prostatacancer också, blev han ju. Han föreläste.
Men går det någonstans ändå att känna att fan vad nice? Väntar man inte bara på nästa smäll? Mm. Istället för att bara njuta av stunden så är man orolig för när det ska ta slut.
Ja, jo men precis. Men så har det ju alltid varit med honom lite. Men däremot så tänkte jag att det inte skulle vara så. Att det inte skulle vara det slutet. Nej. I så fall skulle det ju vara någonting annat. Som ett bankrån eller någonting. Alltså tyvärr, det är ju lite komiskt. Men sen så var det ju slutet. Och det var ju... Alltså den kväll, jag minns ju den kvällen så tydligt också. För det var ju Ola som gav mig beskedet. Och poliserna, det kom hem poliser till oss. Och var jätteförbannade för att media hade skrivit om det här i 7 timmar. Innan de hade kommit och underrättat oss om att han faktiskt var död. Så att de twittrade till och med om det, Södermalmspolisen. Att det är förkastligt att de anhöriga inte blir underrättade då. Innan vi har fått liksom...
Men det är väl lite så också, gissar jag, att just Svartenbrandt var lite samhällets egendom.
Han ville ju bli K-märkt, sa han liksom. Och det har han ju blivit.
Ja, kriminellt märkt.
Ja, kriminellt märkt. Och det var ju så... Men samtidigt så det här lidandet, det är skönt. För han leder ju, det är skönt att det... Nu vet jag liksom att han... Nu är det bra liksom. Och jag kan känna det i själen också, att nu är det bra.
Är det så också för er båda att... Med tid, jag ska bara säga också innan att det som låter i bakgrunden, vi sitter på ett hotell. Det är svårt för oss att styra. Man skulle, men när man har barn vill man ju irritera.
Det är ett fint hotell, by the way.
Ja, det är ett fint hotell, absolut. Det finns många luckor att gömma sig på, men det räcker ju inte riktigt alltid. Men vad fan, fuck it. Jo, men jag tänker med tiden så brukar det ofta bli med minnen att det man minns klarare och tydligare är det fina och det bra. Och allt skit, det som liksom nästan tynar lite bort. Alltså, absolut. Förstår du vad jag menar? Det blir omvänt, eller hur upplever ni det?
Fast för mig har det varit annorlunda eftersom det har kommit dokumentärfilmer efter då.
Ja, du tillåter aldrig släppa det helt.
Precis. Så att när jag har hört larmsamtal som jag har ringt som 10-åring under misshandel och sådär, då har jag kunnat bli arg i efterhand. Gjorde han fan så här liksom? Du vet. Samtidigt som när jag tittar på En ond mans jättedrömmar, en dokumentärfilm där jag föds, som finns ute på YouTube, där han är jättefin och liksom en kärleksfull pappa, då kan jag ju bryta ihop. Om jag har druckit lite för mycket vin en kväll och sen så kommer jag in och saknar honom, då brukar jag sätta på den dokumentärfilmen bara för att få höra hans röst. Och då saknar jag ju det här.
Och vad säger du då, Ola? Jag tänker på, för det blir ju så här lätt för dig då. Men sluta för fan, det där är ju inte riktigt vad det var.
Nej, men alltså jag vet inte. Jag har varit... Alltså jag förstod ju långt innan han dog att ni hade en extremt speciell relation. Jag skrev ju först en bok som var hennes självbiografi om hennes liv. Och då förstod jag det. Och sen träffade jag honom de sista åren när han levde. Och det var väldigt mycket upp och ner. Då var ju skitförbannad på honom ibland. Och det var, jag kommer ihåg att vi satt och garvade när vi var på semester någonstans nere i Skummeslöven och sådär. Det var någon stuga där. Så var det någon så här som kom upp på TT att det var ett bankrån någonstans i Dalarna. En liten bank, Handelsbanken i Dalarna. Rånarna som var inte skymten av. Sen så ringde du...
För det var där Jackie. Han bodde just då. Ja. Så jag blev rädd och tänkte så här, shit, vad är det här som står i tidningen? Pappa bor ju där. Så vi ringer upp honom när vi är på semester i Skummeslöv 2014. Och då ringer vi honom och då säger pappa, jag sitter i skogen och käkar skumbananer. Men det här är en sak...
Det sjuka är att han gjorde alltid det när han hade gjort ett lyckat rån. Det var så han satt och firade på det.
Skumbananer var hans favoritgodis. Och han firade alltid med det efter ett lyckat bankrån.
Eller om det var någonting
han var glad över. Och så här, men pappa, har du gjort något? Har du varit och liksom hämtat pengar nu och sådär? Nej, jag är glad. Jag sitter bara i skogen och käkar skumbananer. Han svarar inte på det liksom. Ja. Men det finns ju roliga stunder också.
Och hur var det då?
Karaktär.
Det vet vi inte.
Alltså jag tror att han hade någonting med det att göra. Det tror jag. För han hade bra med pengar efter. Ja, han kunde ju ringa och sådär. Ja,
med största sannolikhet vet vi
det. Och nu är han död så de kan inte straffa dem så.
Men du, vad ska jag säga, Ola, för dig då? Det finns ju någon grej, vet jag ju själv också lite av egen erfarenhet, att just det här... Någon liten frustration som du kanske inte alltid kan ventilera till Jackie. Men att så här, du ser ju... Man blir glad som för Jackie gissar från hennes sida när pappa gör någonting som man uppskattar. Så här, man ser bara det fina och det goda. Man ser inte allt det andra som du kanske gör. Och så gör du på samma sätt, men det uppmärksammas inte. Tas inte förstår jag menar? Ja. Det blir ju så här, man törstar ju efter att få någonting man uppskattar och gillar från andra. Och då bortser man från allt det andra som egentligen är vardagen.
Ja, absolut.
Och det måste ju vara någonting ni har liksom skaver, eller?
Ja,
då, men... nu pratar jag om då.
Ja, nej, alltså, det var väl lite till och från. Därför att någonstans var det också så att... Eller det är snarare det att jag fungerar väl som så som person själv. Att jag är Normalt sett, om jag inte är jättearg, om ingen verkligen har gjort mig illa eller gjort någonting väldigt illa mot mig, då är jag väldigt rationell och så här logiskt, tänker att okej, men jag försöker se vad kan vara orsaken bakom den här personen, kanske en annan tanke mer. Jag försöker se det bästa.
Inte liksom, så känslomässigt.
Nej, ja, men jag faktiskt försöker se det bästa också känslomässigt. Ah. Men det kanske finns en orsak till det här. Liksom. Han kanske mådde dåligt på grund av någonting annat. Och så är det typ som när jag var med din pappa, nu blev skitförbannad på honom. Jag försökte få det några gånger och säga. Men alltså, det kan ju faktiskt också vara så att han på grund av prostatacancern är väldigt ont och gör konstiga saker på grund av det.
Ja, det
men
förstod då jag var då
bara,
också.
Men då var du bara förbannad på honom just då.
Ja,
för det var lite grann som honom blev.
Men det är så, de man älskar skadar ju en mest också. Det är de som kan irritera en mest.
Men det var lite så att när du var arg på honom, då var det bara, du ska inte ha någon kontakt alls överhuvudtaget. Och sen när du väl var vän med honom, då ville du ha kontakt med honom konstant. Och då var allting jag gjorde jättebra. Mm. Det fanns liksom inga gråzoner. Det var svart eller vitt.
Mm. Precis som han var.
Ja, på det sättet är ni lite lika varandra. Och det var ju frustrerande tyckte jag. Jag tänkte, men snälla, du kommer ju förstå det här i efterhand. Att det är både bra och dåliga saker med allt det här.
Så är det ju tyvärr. Jag tänkte också, Ola, för dig. Du har ju framförallt varit med och skrivit bok. Varit med och gjort dokumentär. Nu har vi kört en ljudbok i Krull och Kriminell. Som du inte haft så mycket att göra med.
Nej.
Och inte ens visste vem som skulle läsa in den.
Nej.
Hur känns
det? Jag har inte lyssnat på hela, det kan jag inte säga. Nej. Men däremot har jag lyssnat på ett antal kapitel. Och sådär. Jag tycker att han läser in bra. Det tycker jag absolut. Jag var orolig, det var jag absolut. Framförallt just eftersom man inte har någon kontroll själv.
Nej.
Men jag tycker att han gör det bra. Så att jag är nöjd med inläsningen.
Nej, men Erik Bolin, han är fantastisk. Och det blev som respekt för mig. För att jag var så himla rädd också, du vet. Att det skulle vara konstigt. Men jag tyckte det lät helt underbart. Ja. Alltså, det är perfekt.
Det har ju ältats och vänts och vridits på det mesta som har med pappa att göra. Är det någonting du kan känna så här efteråt som du har kommit fram fel, missförstånd eller något som du aldrig fått tillfälle själv att säga, för det är alltid de samma frågorna och så vidare?
Du menar till pappa?
Ja, alltså era förhållande och din sida av det här hela. Jag tänker också media som alltid är på och ska gegga i allting.
Ja, precis. Det är ju alltid den här sensationen av att den här glorifieringen av den här brottslingen, att han var ju egentligen inte den heller. Alltså, den här riktiga sidan hos honom kom ju inte fram riktigt. Så har det ju varit. Han var ju bränd för livet, tyvärr. Han blev ju aldrig förlåten, liksom. Han kunde ju sitta av sina straff. Men han gjorde ju fler straff på grund av att det var ingen som trodde på honom, fast han satt av straffen på något sätt.
Var du med att han var oskyldig, eller?
Nej, han var ju skyldig, men jag menar att jag tycker att när man har suttit av sitt straff på något sätt och försöker, vilket han gjorde många gånger, komma in i samhället och rehabilitera sig, så fick han aldrig någon chans av någon.
Nej,
så att jag tycker folk har varit grymma mot honom, för att ja, det hade kunnat gå bättre om någon hade gett honom en chans och försökt liksom.
Jag tror det framgår rätt bra i boken att det är lite så att han har ju två perioder i livet, kan man säga. Fram till början av 80-talet när han kom till Säters sjukhus. Där han verkligen var emot samhället och hatade
Säters
allt.
Säters mentalsjukhus.
Ja. Och ville liksom mer eller mindre bara göra allt mot samhället. Och sen någonstans, oavsett vad som egentligen hände där, så blev han en annan person på sätt och vis. Han ville liksom någonstans komma ur det här. Från 80-talet och framåt. Han försökte ju det flera gånger. Vissa gånger var det bara att han strulade till sig för sig själv. Som han åkte till Teneriffa efter att ha rånat dem post helt i jordnaden i Linköping och sådär. Då var man bara frustrerad för att frugan skulle få ett nytt barn. Han inte pallade med tillvaron liksom. Men de sista 15 åren, då var det ju många gånger som han verkligen försökte och liksom gjorde lite fel. Det funkade inte. Han hade inte riktigt koll på hur samhället funkade. Det skulle ut en egen bok.
Han var väldigt institutionaliserad. Ja,
och fattade inte att han behövde marknadsföring för den. Eller marknadsföring fattade han, men han fattade inte att han behövde distribution. Så liksom, han fick uppslag i Expressen och Aftonbladet, men var fanns man köpa den då? Åka hem till honom i Dalarna. Det fanns inte någonstans. Ja, nej, det fanns ju inte. Så det var ju kört. Och levde på havregryn ett år innan han gjorde nästa rån. Liksom. Så att någonstans försökte han ju ändå. Liksom, han försökte till början. Men sen så gick det långsamt ner och så gick det åt helvete sist. Liksom.
Men hörni, vad går gränsen tycker ni? För hur mycket och länge man kan fortsätta förlåta och hoppas?
Men jag måste bara säga en sak först. För han sa alltid en sak till mig. Att det är alltid mördaren som har offret först. Ungefär. Alltså det är brottslingen som har offret först. Och det håller jag fast vid, för han var faktiskt det. Han var offret först. Och sen så blev det som det blev ungefär. Men om man hade gjort något från början så hade det ju blivit bättre. Det är andra som har skapat honom och skapat det här monstret i honom. Så det var ju inte hans fel riktigt.
Nej.
Sen så liksom har man ju ett eget ansvar, absolut. Men från början så var det faktiskt andras fel att de skapade det här monstret i honom.
Nej, men sen är det ju för sig också så att han, och det kan man ju tycka vad man vill, men han försökte ju på olika sätt någonstans ta ur, och samtidigt klarar han inte, han orkar inte riktigt heller, tror jag. Han har intentioner att få ett annat liv, men det funkar inte riktigt. Sist så blev det för mycket.
Men sen tycker jag det är dåligt, för att man ska kunna vara arg men också förlåta. För jag har förlåtit honom, men jag måste också kunna vara arg ibland för vad han har gjort och känna känslor som kommer efter. För folk säger så här: nej, men om man har förlåtit då ska allt vara lugnt. Nej, man kan förlåta en människa på riktigt, men man kan fortfarande ha känslor av att man är arg eller att man är ledsen efteråt. För det är en process, alltså det är en förlåtelseprocess. Och den var han noga med också. Han var noga med sin förlåtelseprocess. Han försökte be om förlåtelse till alla han skadat.
Alltså, men till slut så blir det ju lite urvattnat, gissar jag.
Självklart, självklart.
Så det är det jag menar med. Ja. Alltså någonstans så släpper man lite. Men också för er själva, för er egen skull liksom.
Jo, men sist var ju då när han släpptes 2014. Vi släppte Rövardotter, min bok som Ola skrivit. Och där satte jag ju en gräns, för att då var vi nära på att bli räkta. För att han var där och hotade och slogs och skulle slå ihjäl mig. Plus att han satte, jag var ju livrädd att han skulle slå Ola. Fast Ola skulle, han hade en Masai-klubb han hade koll på hela tiden. Så att det hade varit lugnt. Men där satte jag stopp också. Där blev det också att vi inte kunde, alltså det här med, jag ville liksom inte vara med han när han drack. Jag vet att vi var hälsa på honom i Kopparberg. Då hade han tagit en shot och då sa han, det är nog bäst att ni åker nu liksom.
Och då kan man ju tänka så här. Ja, det är ju jättebra. Det finns någon insikt i det. Men å andra sidan, varför tar du den där första shotten? Och du vet att det är det här som händer. För då har ju liksom gjort ett val.
Men du vet, jag är ju hans dotter. Så jag visste att han hade ont. Han hade ont i själen. Så jag, alltså du vet,
hur frustrerande blir det för dig då, Ola? Eftersom nu Jack är så förlåtande för det.
Nej, men jag kan...
Jävla ungar.
Ja, men,
Vi sitter på hotellet här fortfarande om det är någon som undrar.
De kanske också har en pappa i fängelse.
Just nu så skiter jag i det.
Nej, men jag vet inte. Alltså, någonstans... Jag är rätt bra på att förlåta folk själv faktiskt. Lite för mycket kanske. Kanske lite för snälla, men på vissa sätt. Men,
jag har valt tvärt emot män. Måste jag säga. Jag väljer inte...
Nej, jag är inte någon aggressiv person på något sätt. Men alltså däremot så kan jag ju känna att framförallt var det att han var ju normalt sett väldigt lugn och trevlig och välartikulerad och liksom rätt beläst och sådär, och hade massa idéer och pratade om det ena och andra. När han inte drack eller var drogad, då var han ju en väldigt trevlig person. Och nästan alla, i alla fall senare i hans liv, jag tror faktiskt ända från egentligen när han hamnade i fängelse, nästan allting gjorde han ju när han var rätt ordentligt påverkad.
Jo, det har jag förstått.
Och det var ju, det var ju som,
fortfarande...
Nej, men som Dr. Jekyll Mr. Hyde gånger 100.
Och då får man sitta i den skogen själv då.
Precis. Jag tycker att det är för jävligt att han likförbannat, fast han måste varit medveten om det själv, likförbannat söp eller tog droger så fort han blev frustrerad, någonting blev för mycket, för han var rätt känslig av sig som person. Så att så fort någonting inte, han inte orkar någonting, då sket han i allt och sen så bara lät han det gå.
Eller som du ska, Men det var det själsliga lidandet liksom hela tiden.
Fast just vad gäller den delen också, så handlar det inte bara om det. Det handlar ju också om liksom samma problematik som finns för alla missbrukare egentligen. Oavsett om du missbrukar narkotika eller alkohol eller vad fan den är.
Han var ju ren i över 40 år, för det var så länge han satt.
Jo, när han var i fängelse, men vad menar du att fortfarande, så länge
det finns mycket skit där inne också.
Fast du, de kollade ju mina trosor sist jag var där. Nej, men jag måste berätta, det är ganska kul. Jag skulle hälsa på honom 2012. Och jag är så här, inga droger, ingenting. Men, och jag har aldrig blivit undersökt någonsin. Så var det två kvinnliga poliser som bad mig klä av mig. Och då hade jag så här jättefula trosor på mig med grodor på. Så här jättebarnsliga. Och då säger jag till de här kvinnliga poliserna, ursäkta trosorna att de är så fula, men det blev ju konstigt för jag skulle läsa på pappa. Det är inte som att jag skulle ha svarta spetstrosor på mig liksom. Så de kollade trosorna och BH:n och allting var lugnt liksom och ögnade mig så här. Så fick jag gå in och hälsa på och då berättade jag det för pappa och då blev han jättesur. Men det är första gången och sista gången jag blev liksom undersökt och att de kollade mig då. Om jag hade någonting på mig.
En sak som också slår mig, det är att när jag började med det här, när vi snackade om att vi skulle ses, min tanke var då att inte prata så mycket om honom. Det måste lätt bli så i allt ni gör, att man kommer in på det. För det som jag egentligen är intresserad av är er. Jag vet att du sa att du tar till tillfälle, hoppa eller hoppas.
Precis.
Var är du där någonstans idag?
Nu är jag ju hoppas, herregud, definitivt.
Jag förtydlar det bara med att du var väl i sammanhang då med att du hoppades på livet eller hoppade framför tåget typ.
Och nu hoppas jag på livet, definitivt. Definitivt. Det finns så mycket jag vill göra, herregud.
Och att du kan tänka så, är det tack vare är det Ola eller därför att sen 2016 att du känner att du kan tänka på dig själv mer?
Både och sen åldern också. Jag ska bli 29 nu. Och sen Ola och hans familj har varit ett stort stöd, definitivt. Och sen mina två engelska bulldogs då, omplaceringshundar. Och så är jag dogwalker, jag vill bli sjuksköterska och utbilda mig. Så att det känns väldigt, väldigt skönt att göra det. Sen så vill jag gärna skriva fler böcker också. Som inte handlar om min uppväxt eller farsan. För att jag vill ju tvätta bort det här sen också. Jag vill att han ska försvinna bort lite liksom. Och sen så vill jag göra mitt eget namn. Och det har ju varit väldigt svårt.
För det känns något som eventuellt i så fall finns att lära. Eller någonstans ta lärdom av. Är ju din bakgrund. För många av dem jag träffat i podden här har ju också haft trassliga barndomar. Eller uppväxter. Och det är ju tyvärr inte unikt. Men precis. Vad är det som har gjort att du tror inte har hamnat och fått en randig solbränna mellan gångerna ungefär och fått straff och alltså gått in den vägen.
Precis.
Det känns ju som att den hade varit...
Du menar om jag blivit kriminell alltså?
Uh-huh. Att det inte blev så?
Ja, det är väl för att jag har sett det värsta. Alltså jag har ju sett det här vidriga man hamnar i. Alltså jag vågar ju inte ens planka, eller i och för sig jag har plankat på tunnelbanan. Men jag vågar inte, jag är nervös för det liksom.
Ser du straffet eller ser du vad det kan leda till?
Ja, både och. Ja, alltså nej men jag tror ju också på, herregud, jag är ju inte uppvuxen, alltså jag är uppvuxen i massvis med olika familjer och har massvis med olika förebilder och sen så jag tror på att man ska vara ödmjuk, snäll och liksom mjuk och ta hand om andra och liksom, ja, och på karma. Jag är lite spirituell och lite flummig sådär, men jag vill att alla ska må bra och jag vill liksom njuta av livet när man lever. Så att jag menar, då finns det ju bara en väg att gå. Det är den bra vägen liksom. Utan massa snår och leda och skit.
Och ska vi säga då att det är någon form av positiv som har gett dig efter det här som jag varit med om med pappa. Finns det något negativt som du lever med idag fortfarande?
Ja, alltså det är ju ångest som man lever med. Och sen det var ju lite PTSD där efter hans självmord där med allting jag såg. Men det är ju så här, mycket ångest och sådär har jag. Men det... Jag har ju fått hjälp med lite mediciner. Men sen också är det mycket bra att kunna gå ut med hundarna. Hundarna har hjälpt mig jättemycket. Alltså jag kallar ju...
Kan du inte också säga att Ola har hjälpt dig mycket?
Jo, Ola också. Utan honom hade jag fan inte klarat det, definitivt. Du har ju varit liksom min psykolog.
Personlig assistent.
Nej, inte riktigt så.
Precis, när hinner ni bli det vanliga förhållandet?
Fast kolla hur snygg patient du har. Nej, men definitivt. Ola och hans familj har varit liksom... Ja, och jag tror att det är ödet då att jag har hittat dem. Det är nog universellt, för jag fick så mycket skit och så nu var det dags för mig att få det goda.
Så att, hur ofta har du tänkt, Ola, vad fan har jag gett mig in på?
Ja, jag vet inte riktigt. Det har jag säkert tänkt en massa gånger.
Det har du.
Ja, det har jag absolut gjort en massa gånger. Jag är också ett temperament, men jag är inte speciellt långsint om mig. Och jag försöker se olika sidor av människor. Så jag kan bli jätteförbannad på dig ibland. För det kan vara så vardagsbråk eller vad som helst. Det blir helt jävla skogsvård. Jag bara, nej, men nu måste jag gå ut i lägenheten. Det blir så förbannad.
Vad är det som får dig att bli förbannad? För det känns som att du har...
Ta ett exempel. Men vi är så bra komplement.
Men det kan vara så klaga på massa saker. Och sen så håller på och
gnäller. Det låter precis saker. Som alla kvinnor.
Ja, men det är någonting. Du vet ju mina ömma punkter. Så det är någonting du hittar som du vet att jag blir jävligt irriterad på. Och då när det kommer till den punkten så blir ju också det såklart.
Fast han menar inte det. Nej. Men för mig blir det så.
Fast då är saken att då säger du att nu är du arrogant. Och då bestämmer du för att allt som jag säger fel. Spelar ingen roll vad jag säger, vad jag försöker göra.
Fast nej, du säger bara en sak hela tiden.
Men jag tycker det känns så upplever jag det. Så är det säkert. Men det är så jag upplever det, som att det spelar ingen roll vad jag säger och vad jag gör, för jag kommer ändå bara fortsätta tjata, skrika, bråka och vara en jävla bitch. Och då blir jag helt tokig. Känner, fan, jag är inte riktigt klok. Men blir det då i de situationerna?
Sur gubbe.
Och till sist orkar jag inte. Då känner jag att jag måste bara gå ut härifrån.
Men jag brukar säga till alla att gå ut.
Vad fan som helst. Men det där tror jag... Jag håller på att bara ja, men gå sönder för att bli så
irriterad. Fast vet du vad, jag tror att det här är kärlek.
Ja, det är väl kanske också.
Man ska kunna bråka, vi ska kunna liksom... Men, alltså, man ska kunna knulla, bråka, fightas, ut och gå, springa,
simma. På vägen, fast bara säga, då på vägen ner i hissen, då så kan jag känna sig, fan, jävligt, hur fan kan jag vara så dum så jag är tillsammans med människor? Vad fan håller jag på med? Så ställer jag mig och tar det lugnt, tar det liksom några andetag, kanske går en tusen eller vad som helst. Och sen så går jag in och säger, ja, okej, men fan, delvis är det kanske faktiskt mitt fel. Och jag inser att det kanske inte är så jävla fantastiskt.
Det är det stora att kunna säga någonstans. Ja. Men du, hur skulle ni säga i så fall att förhållandet mellan er har förändras då sen pappa försvann 2016? För det, då var det så här, då fanns väl det som ett stort fokus.
Alltså jag tror det har blivit starkare. Definitivt. Ja, och du vet när han följde med och tittade på pappas upprända kropp, att han följde med på det. Vilken jävla man skulle göra det? Då har man balls alltså. Då är det riktig kärlek. För det var fan ingen rolig upplevelse. Och han följde med. Om man håller ihop under sådana tider, du vet. Det skulle jag göra med honom också.
Det är klart att det blir väldigt mycket starkare med tanke på att det är rätt mycket jobbiga saker vi har gått igenom på grund av det här. Där man liksom någonstans pressas på olika sätt. Både mentalt eller kanske även fysiskt.
Vi räddar varandra hela tiden.
Så finns det någonting, Ola, du har tänkt på under tiden fram tills 2016 som du har tänkt att jag tar det sen, för nu kanske inte läge. Men när det är bara ni två, att du då kanske kan ställa högre åt andra krav på Jackie?
Nej, jag tror snarare faktiskt att jag har ställt lägre krav på Jackie efter det. Därför att jag vet att hon var så jävla dåligt.
Nu pratar jag inte direkt efteråt, utan nu pratar jag nu när man hittar vardagen.
Nej, men faktiskt. Faktiskt, jag tror att jag ställde,
han lät mig andas och bara jag var sjukskriven och jobbig och jävlig och dricka vin.
Fortfarande
eller
så tror
tyst
jag,
och deprimerad.
Tyst
ungefär.
Kan du inte vara knappt.
Nej, ibland. Inte tyst.
Ja, och ibland. Men men grejen var ju faktiskt det. Från början så var ju också saken att hon fick några konstiga så här, antidepressiva tabletter från början.
Ja, just
att han
det.
Dog. Och det gjorde henne helt alltså... avstängd från allting.
Jag blev som en zombie.
Så hon satt bara glodde, hon satt bara ett halvår och glodde på tv-serier ungefär på datorn och gjorde ingenting och pratade knappt med henne. Och så slutade hon ta dem, då blev hon normal framåt när det hade gått ett år ungefär.
Fan, hur många procent sköter du, hur många procent kärlekskrankor var det?
Just under året efter att han drog från 2016 till 2017 där, just då var jag väl kanske väldigt mycket liksom att jag bara, eller det handlar inte om det heller, det handlar om att jag älskar det, jag ville ju ta hand om och ville att det skulle må bra. Men det var, jag liksom visste inte, jag bara försökte liksom hålla huvudet över vattenytan för att försöka få allting att funka något sådär.
Två saker, jag tänker på om det finns någonting vi kan dela med oss till lyssnare som tips, Jackie. Folk som har upplever någon form av liknande du har varit med om. Hur göra för att ta sig där igenom och klara sig?
Oj, oj, oj.
Ja, jag förstår att det är ingen quick fix och hit och dit. Men finns det någonting sådär specifikt du kan hänga upp det på och säga som har varit viktigt för dig genom åren?
Ja, alltså herregud. Ja, det måste jag tänka på lite alltså bara.
Då kan under tiden så kan Ola få svara på.
Ja, precis, för jag vill berätta om Yx Martin sen. Vi måste bara ta den korta historien.
Det kommer jag komma ihåg, Yx Martin. Men nu, Ola, kan du då tänka på något liknande så här tips till de som träffar tjej eller kille som håller form av liknande där det tar så mycket tid och energi i sig från den ena sidan. Alltså hur göra för någonstans att orka.
Det blir mer på något sätt såklart, men alltså, på samma sätt blir ju hon kanske medberoende igen. Alltså, man blir alltid medberoende med partner om man nu kan ha ett nära förhållande.
Såklart.
Oavsett vad det på vissa del. Det kan ju vara att någon...
Men i så svåra stunder måste man också ha varit lätt och nära och känna så här, fuck it, det här orkar inte jag med längre.
Jo, men det är också, det beror ju som sagt på att orsaken att vi ändå liksom håller ihop genom allting. Det beror ju också på att vi har varit med om rätt mycket. Det var rätt tjafs från början. Men det var rätt mycket som fick igenom när från början gjort det. Alltså, det gör att man får ett starka band.
För det måste ju också vara
så här. Då vill man inte bara lämna någon för vad som helst. Det är inte riktigt som att du... Ja.
Alltså, träffa
någon i två veckor och sen så... Nej, det här passar inte mer.
För det måste ju vara vanligt att folk säger så här... Vad stark du är, Jackie. Men det måste man ju tycka att fan med Ola, du måste ju också vara jävligt stark i det här. Men du kanske inte får höra det lika ofta.
Nej, det får jag inte. Det får jag inte.
Men jag inkluderar alltid honom, gör jag. Alltid när folk skriver gör jag det. Definitivt, du borde få mer cred för det. Definitivt, älskling.
Ja, jag vet inte om jag behöver någon cred för det riktigt.
Ibland kan det bara räcka att veta att, att det finns.
Ja,
det fick han faktiskt av min pappa.
Det är sant.
Pappa sa ju så fantastiska saker till dig. Det var den bästa svärsonen, jag älskar dig. Du, kommer du ihåg vad han sa till dig?
Ja, jag kommer ihåg det, mycket väl.
Han älskade ju verkligen dig och tyckte du var så bra. Men sen så fick jag lära mig tidigt att lidandet är din lärare. Alltså. Du måste acceptera saker och svårigheter genom livet. Men nu när jag är lite äldre så är det ju att ta hjälp. Alltså. Man
myndigheter.
Måste ta hjälp. Helst in, alltså, myndigheterna nu i Sverige är ju fruktansvärda. Alltså, vänner, familj, du kan hitta folk på nätet. Du har ju grupper, till och med kyrkogrupper. Det finns ju allt möjligt. Liksom. Försäkringskassan och alla de här idioterna, det är ju liksom ingen... De har inga själar, det är liksom bara datorer, de människorna på något sätt. Ja.
Nej, men jag fattar. Ja. Du, innan vi går vidare och avslutar, Yxmartin.
Ja, jag är yxmördare Martin. Ja. Han som slängde... Nu, men det var så här, 2015 så var vi på Sri Lanka.
Hur kommer vi in på den här historien bara?
Som kriminell och krull. Aha, så okay. Han, yxmördare Martin, han satt 16 år då i fängelse för han hade mördat... Det var en kille som stötte på hans brud.
Ja, något sånt där.
Så jag kommer inte ihåg om han mördade bruden då. Eller killen. Som han slängde i någon å i Dalarna i alla fall. Ja. Men vi är på Sri Lanka i 2 veckor. Mm. Och sen så ringer min pappas exfru. Och säger att min pappa har skjutit i taket och blivit helt galen. Så en pikébuss, polisbil, har skjutsat hem vår bulldog till henne. Så att vår hund fick åka pikébussen.
Från början, vad som hade hänt var det att de hade
varit på någon
familjefest hade de haft någonstans, ja. Någon kompis där. Och sen så hade den börjat bråka och han hade börjat skjuta. Och ja, den här slöa bulldoggen låg kvar på golvet. Så polisen visste vad de gjorde, så de körde med till stationen. Sen fick hon vara där alla över natten. På morgonen efteråt så ringde då... hans fru Lena och frågade, men var är hunden? Är den här? Så körde de hem henne med pikébussen.
Så vår hund var liksom, så du vet, in.
Hunden kom dit ungefär samtidigt med oss. Vi kom hem från Sri Lanka nästan samtidigt.
Jättehemskt.
Och det var så här, vi var tvungna att åka dit för att hämta, det var 200 hundar och hämta dem. Och så kom vi dit och det är totalt kaos. Han är fortfarande i arresten. Det
alltså hette, pappa fan, då?
Ja.
Och hundarna är hemma.
Och de är hemma.
Men det sitter två män där med exfrun. Lena heter hon. Och sitter en jättegullig gubbe, vad jag tycker, på balkongen. Som har jätteont i foten. Och vi har med oss massa presenter från Sri Lanka. Och cigaretter och sådär som de vill ha. Så jag ser att, och jag håller ju på att utbilda mig till undersköterska. Så jag behöver ha en kräm så jag kan ta ner svullnaden.
Alltså
ayurveda-kräm. Så jag börjar smörja in hans foten. Då. Och då sitter vi och pratar och säger han, det var skönt, gud vad skönt, jag har precis kommit ut, jag har suttit 16 år har jag suttit, så här är min första sommarfri då. Så jag bara skrattar, fan vad du ljuger liksom, gud vad rolig det är, ja det var det bästa jag har hört idag ungefär. Mm. Jo, men jag har suttit, jag har precis fått ärva det här huset av morsan och grejer. Och då visar det sen att jag sitter, då har jag suttit och liksom blivit bästa vän med den här yxmörda Martin.
Ja.
Som jag kollade upp sen. Så han menar allvar, han hade suttit 16 år.
Ja.
Men när han satt och berättade det för mig och jag smorde in hans fot, så trodde jag han var dum i huvudet. Jag började ha träffat min farsa, det är ju ingen, det var 16 år. Helvete heller liksom. Och han är ju livsfarlig, han har ju blivit gripen med yxa flera gånger efteråt. Han måste du ha med i podden, för ja... Men håller han borta från skog och yxor.
Men just det där menar jag med, måste ju vara det som tär på psyket.
Mm.
Att aldrig veta när det bryter ut.
Ja.
Okej, att du vet att spriten är absolut. Men alltid så härligt. Det är nästan idylliskt. Mm. Liksom, ni kan vara ute i skogen och dukar upp för fest. Och sen är det polishämtning och allt det där. Och slippa. Eller också att telefonen ringer mitt i natten.
Det existerar ju inte längre. Det är inte så att... alltså, för mig var inte det en så stor oro. På samma sätt som för dig. För du var ju hela tiden orolig. Så fort han hade kommit ut ur fängelset de sista 2 åren
han levde,
så var det hela tiden. Du skulle, vart vi än skulle åka, vad vi än skulle göra. Då undrar du hela tiden vad som hände. Du satt och kollade. Liksom. Men det var ju omöjligt att kontrollera över honom.
Ja, men jag måste bara säga att jag tror att alla, just alla de här, till exempel Nisse Pistol, alltså de, det är ju så här, jag ser dem som utsatta små pojkar. Alltså jag ser igenom dem på något sätt. Den där hårda ytan och det här, det är något annat liksom. Men det är ju egentligen att de är utsatta små pojkar som det är synd om, som behöver kärlek och tröst.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment.
Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det måste ju ha hänt, Jackie, mer än en gång att du har utnyttjat situationen i din bakgrund med att använt det här tyck synd om mig-kortet till Ola.
Till Ola?
Ja.
Definitivt.
Det har hänt många gånger.
Definitivt.
Och då kommer vi, precis, jag skulle säga det vidare då. Ola, det måste ha hänt mer än en gång att du har blivit jävligt irriterad och bitit dig i läppen när det där kortet används.
Ja, absolut. Gör det.
Fast jag tycker jag har en pytteliten rättighet i det eftersom jag inte hade någon barndom eller någon familj. Ja.
Exakt.
Förstår du?
Det var lite grann lika vill komma. Tack. Ja. Jag skulle säga det, för jag gissar, Jackie, efter att alla år har varit mamma åt alla runt omkring dig. Mm. Rätt skönt att kunna bara bli omhändertagen.
Exakt, och det är det jag har känt också. Det har jag känt. Gud, jag vill vara egoistisk. Jag vill bara ta hand om hundarna. Så skönt. Alltså, ja, det är exakt så som du säger. Du säger det bättre än vad jag gör.
Hoppas att jag fortsätter med det när jag säger så här då, Jackie. Mm. Din idealbild av kille är egentligen bad boy med många tatueringar.
Nej. Nej. Eller vadå, eller vadå?
Ja, egentligen. Jag säger det egentligen.
Din egentliga idealbild av en kille är bad boy med många tatueringar.
Nej, men alltså... Nej, alltså jag går ju mycket på personligheten. Alltså jag tyckte ju inte Ola var, alltså älskling, jag tycker du är jättesnygg. Men i början när vi såg så tyckte inte jag han var särskilt stilig. Alltså det var någonting liksom som blev med personligheten. Han var ganska pervers, alltså tyckte jag när vi träffades. När man var väldigt på och sådär och du vet. Men sen bjöd han mig till Paris och sen blev vi kära liksom.
Det var det som var tricket. Ja. Ola, jag skulle komma till det. Ola, en avslutande sista då. Egentligen till er båda två. När eller om ni en dag skaffar egna barn så kommer det framförallt vara viktigt med traditioner och högtider att fira med allt vad det innebär av paket och, och...
Definitivt.
Ja, det, för dig definitivt är det. Ja. Jag kommer att gå med.
Men sen kanske det inte behöver vara i Sverige. Det kan vara tradition att man flyttar liksom där alla ska vara välkomna.
För du har inte haft några riktiga traditioner.
Jag vill ha det där också. Men jag vill ha allt liksom. Men nu skapa sina egna traditioner kan man ju göra istället.
Absolut.
Vi skapar våra egna traditioner, gör vi. Nya.
Lite grann knyta ihop säcken, den klassiska. Var befinner ni er just nu i livet?
Var befinner jag mig i livet? Jag har precis släppt den här boken då i våras, svart och brant, och släpper nu ytterligare en bok, min tredje bok, som heter Cold Turkey, en vuxensaga. Den kommer i september, i början av september. Och det är en roman, fiktion, handlar inte om några... Det är inget true crime eller någon biografi, utan en helt påhittad, väldigt annorlunda roman med mycket... En filosofisk relationsroman kan man säga det. Det är nog vad det är första handen.
Där tappar du mig.
Precis. Ja. Nej, men jag ska gå ner 30 kilo, förstora pattarna ännu större och vara med i Miss Universe, tänkte jag.
Ingenting har hänt.
Nej, precis. Nej, men jag vill ta hand om hundar. Så nu är jag dogwalker, jag vill bli sjuksköterska, måste bli klar med studierna. Och sen så kommer jag ha lite frilansuppdrag och sånt.
Du vill göra den där kokboken.
Jo, jag vill göra kokboken och skriva fler böcker.
Lycka till med det. Ja. Tack för er tid.
Tack så jättemycket.
Och så bara en liten kort parentes ytterligare. Kliv in på Instagram och Rull och Kriminell så kan du där vara med på utlottningen av Olas nya signerade bok. Lycka till, ha det bäst.
Har du jobbat den där?
Nej.
Skålade han ganska gott. Det jag kallar odramatiskt i det här läget, det är ju att man bryter en dörr.
Köpa sönder ansiktet på mig själv. Mm.
Absolut.
Skulle någon gå över gränsen så får
du. Om du stjäl denna Ferrarin så får du 1 miljon.
Absolut inte.
Det var väl tredje gången jag hade smashat det istället.
Står med revolver under huvudkudden.
Fuck den då, då kör jag mitt växel.
Jag sopar på honom utav helvete.
Du bor i min trappa, jag ska kriga med dig.
Gud, vilken svår fråga.
Ganska bra fråga.
Det var skitbra.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV.
Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.